Det här livet är ditt att leva och du kan designa livet precis som du vill.
Välkommen till Self Mastery Podcast.
Här kommer du få forskningsbaserad fakta blandat med det senaste inom mentalt välmående.
I den här podden ger vi dig konkreta steg och verktyg för att bli en bättre version av dig själv. Så höj volymen, vi hoppas att du ska känna dig motiverad, inspirerad och utmanad.
Let's go!
Ja, let's go och välkommen till ännu ett avsnitt av våran kära Self Mastery Podcast. Och idag är det som vanligt inte vilket avsnitt som helst, utan det är ett speciellt avsnitt. Älskling, vill du presentera dagens gäst?
Ja, men hemskt gärna, för det är en ära. 2023 rankades hon som en av Sveriges 20 bästa talare. Hon har belönats som årets roligaste kvinna. Hon har tilldelats hedersdoktor vid Lunds tekniska högskola. Hon har över 30 års erfarenhet som journalist inom radio och tv. Och hon har författat flera fantastiska böcker. Hon är föreläsare, ståuppkomiker, författare, stresspedagog och vetenskapsjournalist, men framför allt så är hon hela svenska folkets humordrottning. Välkommen Karin!
Woo! Välkommen Karin, det är en ära att ha dig med. Det är första gången vi gör det här på länk också. Karin är inte med oss i studien. Studien? Nej. Studion?
Nej.
Välkommen!
Välkommen!
Tack, vad roligt och vad fint ni har det hos er. Det är kul att sitta och titta in. Är det hemma hos er eller?
Jag måste ju nästan kunna tro det. Men jag har inte ansvar för inredning, jag har ansvar för andra saker, utan det är helt och hållet naturligt.
Nej, det är faktiskt på kontoret, men vi har fluffat till det lite här eftersom att vi sitter här ofta.
Mm. Ja. Men du Karin, för de som inte vet, vem är Karin?
Ja, men jag är ju det ni sa där. Jag är journalist i grunden. Men när ni sa så här, och 30 år, så tänkte jag, hjälp, är det det? Det är det faktiskt inte, för jag är 50 nu och jag var inte 20 när jag började, men jag var väl 23-24. Det var petigt. Men det är nog bara för att jag kände mig så gammal. Så att jag började med radio när jag var på Sveriges Radio när jag var 23-24 då. Och jobbade med det i många år. Började som ståuppkomiker för 16 år sedan. Och jobbar idag med en blandning av, vad ska man säga, jag är vetenskapsjournalist i grunden, så jag jobbar mycket med liksom forskning, men humorforskning. Mm. Och humor och skratt på en mängd olika sätt kan man säga, men humor och allvar i kombination, det är väl det jag gör.
Mm. Alltså, så
det
härlig kombination.
Det är svårt att beskriva.
Ja, men det var ju därför det blev så intressant. Men annars är jag liksom för oss att ta med dig in här, för du delar vårt syfte, vi vill få människor att må bra och du gör det genom humor. Det är helt fantastiskt.
Ja.
Men hur börjar man med det här? Liksom? Hur blir man stå uppare från första början?
Ja, men jag blev ju det av en slump. Så att jag...
Det är så jävla roligt.
Okej, vill du utveckla det här?
Ja, men alltså, jag var en så här ganska hopplös tråkmåns. Om jag ska kalla mig själv någonting, så var jag en tråkmåns. Om jag ska kalla det på ett roligt sätt. Men egentligen så var jag ganska ensam och ledsen och seriös. Liksom. Mm. Ända fram tills jag var 35 år då, när jag kom ut som rolig kan man säga. Och det hade massa olika anledningar. En av anledningarna var, kan jag tänka, att mina föräldrar växte upp. Liksom. De var oerhört liksom politiskt engagerade och rädda världen och fantastiskt liksom uppväxt på väldigt många sätt. De var så här gröna vågare som det hette på den tiden och bodde ute på landet, odlade självhushåll och vi hade massa, ja men levde liksom nära naturen, ekologisk mat, jobbade med en massa olika saker för att få världen att må bättre. Men det gjorde också att vi var ganska seriösa hemma. Liksom. Det fanns en känsla hela tiden att man måste vara allvarlig om man ska bli tagen seriöst. Mm. Så det var det ena. Och sen så hade jag det ganska jobbigt i skolan. Jag var hårt mobbad kan man säga. Från att jag gick i tvåan, jag var 8 år då, när jag började tvåan. Och det hängde ihop med lite med att vi såg ut som ufon. Lite grann. De var lite som ufon i den här miljön då, där mamma och pappa var lite mer hippie. Och sen så var det liksom en på landsbygden som är ganska lågt i tak, så att säga, hur man får se ut och vara.
Mm.
Och sen så jag blev en duktig flicka väldigt tidigt, så här, prestationsprinsessa, och pluggade i Lund och började jobba tidigt med radion och göra karriär. Och sen skaffade jag man. Jag beställde en man. Nej, på postord. Nej, men alltså, träffade en kille och vi skaffade två barn. Och det var väl där någonstans, precis när jag hade fyllt 35. Barnen var små. Jag var helt chockad över hur jobbigt det var att vara småbarnsmamma, måste jag säga. Jag tyckte, ja, men dels så här, att räcka till och också prestera som morsa. Det var rätt hemskt liksom. Så att jag gick in i väggen, kan man säga.
Mm.
Och inte av att jobba då i princip, utan av att vara mamma. Det är lite så här pinsamt efteråt. Men det blev bara för mycket. Och framförallt så var upplevelsen att det var så fruktansvärt tråkigt. Allt var så tråkigt. Även om jag älskar mina barn, även om jag älskar liksom att jobba med radion, så var det bara helt tufft. Och då var egentligen tanken att jag skulle få en hel vecka sommaren 2008 och åka iväg och göra något helt annat. Liksom vila upp mig. Så jag hade tänkt åka på en akvarellkurs, på en så här sommarkurs på folkhögskola.
Mm.
Det fanns inga platser till det. Så den enda platsen som fanns på någon folkhögskola första veckan i juli 2008, det var en kurs i stand-up comedy.
Det är så allting börjar.
Det är så att börja, och jag hade ingen aning om, alltså, wow. Jag såg ner på folk som skämtade. Jag trodde det så här, ja, men det är så helt oseriöst och de är inte lika smarta som jag. Nej, okay. Men du hör ju, det var liksom ingen. Men jag var så desperat för att komma iväg och göra något annat, så att jag liksom tänkte, ja, det får ju vara som det. Och sen hade jag ingen koll riktigt på hur stand-up funkade heller. Så jag tänkte på något sätt bara att man drack väldigt mycket vin liksom och gick upp på scenen.
Så ska det vara liksom.
Men det tänkte, alltså, att komma in,
så jag tänkte att det blir bra.
Men hur, alltså, det måste ju vara sådana otroliga kontraster att komma in och vara den här utbrända mamman då, och komma in till någonting där man ska vara rolig helt och hållet. Alltså, hur vågade du ta det klivet?
Ja, men det vågade jag inte, utan jag var desperat. Jag ville bara från familjen. Så, så att det första som hände när jag kom till kursen var ju i princip att jag bröt ihop. För då insåg jag att vi också skulle bli roliga liksom. Då föll poletten ner och då fick ju jag panik, för att jag hade ju då, tyckte jag, inget roligt liv, inga roliga barn, ingen rolig man, det fanns inget roligt. Så att jag bröt bokstavligen ihop och bara, det här går inte, jag är ingen rolig, jag har aldrig varit rolig, finns ingen.
Det var inte bara, bara kvinnor där heller, va?
Ja. Vad sa du?
Det var inte så att du mötte lite medelålders kvinnor där när du skulle göra det här heller, eller hur?
Nej, utan de flesta var ju yngre män liksom, och det kändes, det var några till som var, några kvinnor till, men annars så var det liksom, och jag tror vi allihopa kände någonstans också, alla vi som inte var unga killar, att så här, oj då, vad ska vi komma med?
Ja.
Men då var det så himla fint, så första som läraren i princip säger är ju så här, ja men där det finns mest allvar, där finns det mest humor, det vill säga det som redan är roligt går inte att göra mycket roligare. Utan humorn, det fina, den absolut bästa humorn, hittar man i eländet, i skiten, i det tuffa, i det tunga. Och det hade jag ju mycket som helst.
Jaha!
Vi hade ju en liksom, ja, men som det är för relationen när man är två små barn, tätt emellan dem, liksom, mycket som händer, mycket stress, jag var precis utmattad. Det var ju hur mycket som helst att gräva ur.
Mm.
Och när jag lärde mig det då, att liksom lärde mig hur humor funkar, då blir allt förändrades ju.
Mm.
Mitt liv förändrades, hur jag mådde förändrades, hur jag såg på mitt liv förändrades. Och det var där någonstans fröet såddes till att, ja men herregud, kan Sveriges tråkigaste småbarnsmorsa bli Sveriges roligaste? För jag fick ju prisen 3 år senare bara. Då borde ju vem som helst kunna bli lite roligare. Och också så här, hur kan jag må så psykiskt mycket bättre av att skratta åt eländet? Så det var där jag någonstans bestämde mig för så här, men det här måste jag kolla upp. Mm. Jag måste fatta hur det funkar och jag måste lära andra det.
Och nu med facit i hand, vad var nyckeln här liksom?
Alltså nyckeln är ju att ta Alltså, jag fick ju liksom så här, oj, finns något forskat om det här, tänkte jag då, i min e-fall. Då tänkte, där har jag nog kommit på. Men det finns ju hur mycket humorforskning som helst. De senaste decennierna har man ju tittat på det, både internationellt och i Sverige. Och i stora drag så kan man ju säga att det handlar om att ta humor på allvar. Att förstå liksom vilken enorm kraft det finns i liksom humorn. Skratt är bästa medicinen, heter ju så här gammalt talespråk. Men det är ju verkligen så, ser vi nu i forskningen. På en mängd olika sätt. Men det gäller liksom att förstå hur humor funkar. För jag tror att de allra flesta tar inte humor på allvar. De tänker så här, det blir kul om det blir lite roligt. Det blev inget kul idag. Alltså man förstår inte att man måste planera in humor. Man måste liksom se till att det blir roligt. Och det andra är ju att förstå liksom vad humor är. Humor bygger på lika delar igenkänning, det vill säga saker man kan relatera till, och överraskningsmoment, kontrasten. Och sen vad är bra och dålig humor, som i att skämta på andras bekostnad till exempel, är det som väldigt många gör. Och då blir det fel och då tänker man humor är dåligt. Men det är liksom sättet hur man gör det på.
Det måste gå så hand i hand med också lite så. På arbetsplatser tänker jag så här, härska tekniker och att man liksom, visst. Där det inte alls är lite skoj.
Nej, men humor kan ju vara också ett redskap på ett dåligt sätt. Liksom. Mobbning, alla har kul utom en. Att man skämtar på någon annans bekostnad. Det finns en massa saker där. Men fördelarna är ju, om man skämtar och har kul tillsammans på arbetsplatsen, är ju enorma. Och det var det här jag upptäckte då när jag började studera humorforskningen. När jag såg, nej men herregud, det är en av de mest effektiva sättet att hantera stress på. Bara en sån sak. När pratar vi om det liksom?
Nej, men gud,
stress
det gör man inte.
Har vi alla liksom problem med. Nej.
Men vad är det som...
Och också då på arbetstid. Så är det där att det svetsar samman gruppen. Man presterar bättre. Man minskar. Det finns liksom allt att vinna på det där. Ja, vad skulle du säga?
Ja, men vad är det som gör det momentet från ett stressat läge? För där kan jag ju känna om jag går igenom någonting. Jag kan bli så här lite sur gubbe typ hemma för det händer någonting.
Ja, det kan
att vända mig där, det känns ju svårt alltså. Det känns riktigt svårt.
Ja.
Så hur gör man det? Please help.
Oftast så jobbar man förebyggande när det gäller just stresshantering. Det vill säga, har man lite roligt varje dag så kommer man få mindre surgubbe perioder. Liksom, det hänger ihop. Det är det ena. Det andra är att om man ser till att ha till exempel rolig återhämtning, så både tillgodogör man sig återhämtningen bättre, men man också, den blir av oftare. Och det är också ett sätt som gör att man blir mindre stressad och sur. Och sen så finns det en sak till, och det är ju mitt i en sån situation när du är så himla sur, då går du undan och tittar på ett roligt klipp. Eller gör en skrattövning. Och det här är ju en utmaning då. För det här är ju precis som så många andra saker. Man blir asgodissugen. Och man vill bara gå till skafferiet. Då kan man ju egentligen göra en avledningsövning där också. Med vad som helst, gå ut och gå. Men då, där är det svåraste egentligen. Och det är den här, vad heter det, willpower. Alltså att man verkligen har... att man tvingar sig att göra det här. Och det är ju den största utmaningen. Och jag som har varit utbränd 2 gånger nu, hade någon sagt till mig så här, ja men skratta lite Karin nu när du ser
på käften.
Jag hade slagit den på käften, alltså verkligen. Så det är inte riktigt så det funkar, men det går att göra så också.
Men hur börjar man då? Om man känner sig lite träffad av det här. Men det här,
man känner att man är en jävla tråkmåns liksom.
rent generellt så lyssnar man på det här och så tänker man så här, fasen vilket tråkigt liv jag har. Och då är ju, brukar oftast min första fråga vara så här, hur kan du lägga in lite mer roligt i ditt liv? Och då får jag alltid, nästan alltid motsvar, jag vet inte ens vad som är roligt.
Ja, och det är så hemskt.
Så det första brukar vara att, så här, att sätta sig ner och ta reda på vad är det man tyckte var kul förr? Eller vad är det, när har man kul nu? Och kan man göra mer av det? Kan man lägga in det på daglig basis, veckobasis och månadsbasis? Men helst egentligen inte mer än månadsbasis, utan kan jag göra något kul varje dag? Och då funkar till och med att titta på roliga klipp. Problemet blir ju om vi tittar på roliga klipp hela tiden med skärmtid och sådär. Men säg att man liksom behöver få in något kul i sin vardag, då är ju det det första liksom. Mm. Planera in det. Mm. Är det första. Mm. Och se till att man liksom vet om vad det är som är kul. Och det kan ju vara allt möjligt. Ringa en kompis som man gillar. Sätta på en rolig låt och köra till. Titta sig i spegeln så man ser hur eländig eller kul man ser. allt det som man tycker är kul. Och som är kul på det här humoristiska sättet då. För många säger så här, jag tycker det är så kul att äta godis. Ja, det är ju inte samma sak som att man skrattar liksom. När man,
men om hon, småbarnsmamman är som åkte in på den här stupkursen, om hon hade fått den frågan. Liksom. Men Karin, vad fan är kul då? Vad hade hon landat på?
Jag hade ju också behövt liksom fundera på då, vad fasen är det? För jag hade kommit inte på någonting alls som var kul. Och grejen är så här, jag jobbar med humor, jag är ute på arbetsplatsen 2-3 stycken i veckan och jag måste också påminna mig om nu kommer en rolig liten valp där.
Hon går bananas här.
Hon är helt vansinnig på dig eller?
Ingen uppmärksamhet alls.
Är det er valp?
Ja, här har du en som bringar skratt in i livet kan jag säga.
Ja, en hund är ju sån jättebra grej, en hundvalp liksom. För det är ofta överraskning, nu hoppar han upp här och biter dig överallt här ser jag. Det är sånt man tycker är kul. Men jag måste själv liksom påminna mig om vad som är roligt varje dag eller varje vecka fortfarande. Så jag måste också lägga in det, för det vanliga är att jag liksom glömmer bort lite grann. Mm. Och för mig funkar alltid att sätta på en rolig låt och ösa eller titta på några kul konton som jag följer för att få in det roliga. Men allra bäst är att träffa andra i grupp och bara snacka och ha kul. Det är det liksom, maxar effekten. Därför att när vi har kul eller skrattar så frigörs massa olika hormoner. Endorfiner, oxytocin om vi skrattar i grupp, dopamin, serotonin, sänker stresshormoner. Det är bra för blodomloppet. Det sänker blodtrycket. Det ökar immunförsvaret. Det gör oss lugna, trygga, glada. Välmåendet är liksom. Så det finns så mycket att tjäna på det här.
Så för oss då som älskar biohacking så är ju skratt verkligen optimalt.
Ja, det är biohack.
Visst.
Verkligen. Och jag som också håller på och hackar på det sättet och ser så här, hur kan jag maxa motion, mat, sömn, alla möjliga saker och må så bra som för att må så bra som möjligt. Jag har ju precis lagt in att jag nu kör själv skrattyoga, skrattövningar varje morgon. Och jag tycker nu efter en vecka har jag gjort det här att det är sån himla skillnad.
Nej men alltså vi måste prata
varje morgon. Precis, vänta lite. Alltså jag har hört getyoga. Jag har råkat ut för valpyoga när vi gör det hemma på morgonen liksom. Och väldigt många olika typer av yoga. Men vad är skrattyoga?
Skrattyoga utvecklades för 40 år sedan av en indisk skrattguru kallar han sig idag. Men han är läkare, heter Dr. Madan Kataria. Han uppfann då skrattyoga och det är övningar där man skrattar på beställning. Mm. Det vill säga man skrattar utan anledning. Och
det
man
låter
gör,
ju det inte
blandning,
kul liksom.
Kan man säga. Det är en blandning av andningsövningar, skrattövningar och sen så kan man sluta med om man gör ett helt pass, lite skrattmeditation till och med. Och det är egentligen, jag vet inte om ni har sett så här, det brukar vara i komedier och så ibland att folk så här hamnar på någon så här skrattyoga där folk står och skrattar hysteriskt utan att det är kul. Jag måste säga att jag har ju då hållit på med humor i 16 år och sett ner på den här formen av skratt. Mm. För jag jobbar ju bara med skratt av en anledning.
Exakt.
Man sätter humorn i sitt liv och bla bla bla. Men det här är ju verkligen liksom...
Men jag har en nyfiken fråga, för jag tänker, du vet, när man är i ett läge där man absolut inte får skratta. Jag och min pappa hamnade i ett sånt läge en gång när vi var på... Jag skulle sjunga på en begravning. Ja. Så vi känner alltså inte den här familjen vars begravning vi är på. Men vi hamnar ju långt bak. Mm. Och pappa börjar ju då garva åt någonting. Och jag gör detsamma. Och då när man kommer igång där, då är det ju kört. Speciellt när man inte får. Alltså det är så förbjudet så det finns inte. Påminner det om den här typen av skratt som har liksom ingen anledning? Förstår du vad jag menar då?
Jag tror ändå att det finns en känsla av, alltså ni skrattar av en anledning, och anledningen är att ni inte har någon anledning att skratta på, ja, en exakt begravning. Så det är lite skillnad, för
ja, skratt
är ju så här till exempel. Ni ser ju, det ser helt tokig ut. Alltså, nu ser jag viftar med händerna och skrattar. Det ser ju fruktansvärt ut. Men hjärnan och kroppen känner ingen skillnad på om jag sitter och ser ut som en galen kärring, vilket jag är också i och för sig, men, alltså, eller om jag skrattar av en anledning. Och det är det som är häftigt då. Så, som du får surgubbe ryck nu i eftermiddag. Gör så här.
Sen ska jag bara tänka mig våra barn när jag går från surgubben till den här.
Ja, och det här, det kan ju starta trauman såklart. Jag menar, jag försöker att inte utsätta mina barn för det här, för de tycker ju, de skäms ju över mig ändå liksom. Men det här är ju gränsfall. Men, och det, jag har varit så emot det här, men jag har ju pratat om hur man ska ta humor på allvar, hur man ska hitta humor i sitt liv i, i 15 år blir det. Men upplever att folk tycker att det är för stor tröskel ibland att hitta dit. Och därför så håller jag ju nu på att utbilda mig till skrattyoga-instruktör. Jag är färdig nästa vecka.
Men gud vad roligt!
För att också kunna ha de här övningarna. Ibland så orkar vi inte ens sätta på ett roligt klipp eller liksom. Ibland orkar vi bara inte någonting. Mm. Och då blir det här är liksom som en snabb endorfinkick faktiskt. Det är lite som att hoppa upp och ner, alltså man kan skuggboxa eller göra så här hitträning. Då får du lite samma effekt, men du får inte fullständig effekt som med skrattet liksom.
Men känner du av effekten under tiden du gör det eller efter? Jag tänker precis, vi som håller på med breathwork typ. Ja, precis efter. Gud, så spännande.
Och det är ju, alltså när vi skrattar så får vi också ut dem. Ni har jobbat med andningsövningar inom yoga, kallas det pranayama, men väldigt mycket handlar ju om att du får ner den nya luften långt ner och du får ut den gamla luften. Och skrattar man så sker ju det automatiskt.
Coolt.
Ja, verkligen. Men, och jag tänker, skulle du säga att det här är topptips när det kommer till stress också?
Ja, men det här är ju mer, ja precis. Tycker man att livet är tråkigt, inte kan komma på någonting, så kan man liksom köra en liten skrattyogaövning varje morgon till exempel. Det gör skillnad. Men jag skulle säga att det är väldigt svårt att göra det hemma. Man lever ihop med någon, man är stressad och så, att det kan vara en svår. Det är inte det första man tänker på. Så att det absolut bästa för stress skulle jag säga, det är långsiktig planering och tänka så här: vad behöver jag göra som är roligt? Och framförallt om man har så här, påsken kommer, eller midsommar, eller semester, och det är så mycket man ska göra, då är det skitviktigt att högsta prio är, vad ska jag göra för att ha kul? För det visar också studier att det första vi tar bort när vi har mycket att göra, vad är det?
Ja, det är den roliga biten.
Att ha kul. Och så tänker vi, ska bara göra allt det här, vi ska bara städa, vi ska bara ta hand om barnen, vi ska bara ligga, eller vad nu man har planerat in så här tråkigt i relation. Sen ska vi ha kul. Nej! Men liksom, prio är att ha kul.
Så tar vi resten sen, liksom.
Så tar man resten sen.
Men varför gör människor så, tror du då? Är det kopplat till att jag är inte värd att ha kul förrän jag har gjort mina måsten, förrän jag har stressat klart? Alltså, vi lever ju ofta också i ett samhälle där det liksom är glorifierar att vara stressad, att ha mycket att göra, att man skryter om att jag har detta sen.
Det där är
jag tillgänglig liksom.
Men alltså, i Sverige så skrattar vi mycket mindre i genomsnitt än resten av världen, och framförallt på arbetstid. Och då tänker jag att det hänger ihop med att vi är ett samhälle där vi på något sätt har hamnat i det lutheranska, eller lite så här duktighetsfällan eller prestationsfällan. Att så här, ja men som jag fick höra också när jag var barn, ska man bli tagen på allvar, då måste man vara seriös. Du får inte hålla på och flamsa runt. Och då tror jag att det har blivit så att vi liksom tänker att det ena utesluter det andra. Och det tänkte jag också när jag blev då, började liksom att bli lite komiker också. Och så jobbade jag som vetenskapsjournalist. Jag bara, men gud, det här kan ju inte... ingen kommer ju ta mig på allvar nu. Men grejen var att folk började ta mig ännu mer på allvar. Mm. Därför att jag kunde börja hantera humor. Men humor bygger på överraskning. Så håller man på och tramsar och flamsar och grejer hela dagen. Då blir det inte roligt. Utan det måste finnas allvar för att det ska bli kul. Så jag tror att det handlar om det. Alltså så här, att vi tar inte på allvar. Vi har missförstått humor. Jämfört med ja, men alltså, Brasilien. Vilka länder kan jag ta? Indien. Man har mycket mer liksom nära till skratt. Jag var i Mexiko nu. Där har man också mycket mer nära till skratt liksom i allt man gör. Det verkar som vi är så långt ifrån det i Sverige av någon anledning. Och sen är det faktiskt så att rent så här biologiskt eller liksom som vi funkar som människor. Så när vi får en stressreaktion så får vi lite svårare också att uppleva att det är roligt.
Mm.
Och nu att funktionen stress, det är ju en bra funktion. Alltså vi ska bli skarpa i hjärnan och i kroppen så att vi ska kunna fly eller fäkta.
Mm.
Och då behöver vi ju inte ha kul. Liksom. Om man då ska prata om det när vi gick på steppen som flockdjur så kom det en sabeltandad tiger eller strassla i busken. Då ska ju inte reaktionen vara så här, åh vad kul!
Ja,
vilken överraskning! De som tyckte det, de lever ju inte längre. Det är inte deras släktingar.
Det var alla svenskar. Utan,
ja. Och det är faktiskt så, alltså, det, vi har ju vi, upplevelsen att se eländet, att se faror, att se allting, det sitter i höger pannlob. Och nyfikenhet och glädje och se humor sitter i vänster pannlob. Mm. Och den här högra har vi ju jättebra koll på. Det är den som jag har, vi ser faran hela tiden.
Mm.
Men den här vänstra som liksom ska se humor och se, den är inte speciellt upparbetad.
Nej.
Och det är därför man då liksom rent biologiskt, om man nu vill biohacka, alltså hålla på med sånt där, då kan man rent liksom krasst öva upp den vänstra delen av pannloben. Till exempel finns det övningar ni kan gå in på digitalt där man varje morgon tittar på en skärm eller en bild med 30 ansikten. Alla är neutrala eller sura, men ett ansikte är glatt. Mm. Och så ska man då titta på flera sådana bilder och så snabbt som möjligt lokalisera det glada ansiktet.
Mm.
Efter 30 dagar med sådana övningar upplever man sitt liv roligare.
Mm.
Och tillvaron roligare. För då har man liksom jobbat med den delen av hjärnan.
Ja, men precis. Mm. Jag vet, jag pratade om det förra av sådana där röda bilteorin. Alltså om jag frågar dig, hur många röda bilar har du sett för den här veckan? Då kommer du säga, inte en aning. Men om jag säger om en vecka när vi säger Skarin, hur många har du försett? Och så får du 500 spänn för varje bil. Då kommer du se jättemånga. Det här blir samma sätt. Ja. Att du aktivt letar efter någonting positivt, ett ansiktsuttryck varje morgon för att sätta det i system då.
Så cognitive bias modification, alltså man modifierar den delen av hjärnan som upptäcker det roliga.
Mm.
Så då kan man ju tycka så här, jag har inget roligt, allt är tråkigt. Chefen är tråkig, jobbet är tråkigt. Man ska ju veta om då att humorn kommer inifrån. Man kan vara, jobba som jag gör som komiker och fortfarande ha skittrist. Jag vet ju nu att det är för att jag själv inte tar humorn på allvar. Utan det är liksom, man kan ändra allt utanför, men man kan fortfarande ha skittråkigt.
Mm.
Men då behöver man inte börja så här bli en checkjävel heller. Som går omkring och bara, ja men det är roligt att solen skiner.
Ja, för den vill man ju inte vara heller liksom.
Nej, man vill ju inte vara det. Nej. Eller hur? Så då kan man liksom rent bara så här, träna hjärnan om man vill. Sen går jag runt och ser humorn i skiten. Och det kan jag verkligen. Jag är ju superpessimist. Och gör ju istället så att när det händer någonting riktigt eländigt så försöker jag se humorn i det. Liksom. Och det kan jag tycka. Så funkar jag. Sen finns det väldigt många som är optimister och tycker det är ett härligt sätt att leva. Och då är ju det bra. Eller så har man ingenting av det. Och då kan man liksom bara... Kolla, ni
börjar smitta. Ja, smittad,
men alltså, det här leder ju mig till en av mina spännande frågor, känner jag, Karin. Är du rolig privat? Hur ofta får du den frågan, liksom, för det första?
Jag tror inte ens du behöver fråga, för att jag är inte så rolig privat, alltid. Och det hänger... skulle du fråga mina barn, så skulle de säga... Nej, hon tror att hon är rolig.
Men det är hon inte. Men huvudsaken är ju vad du känner, tänker jag.
Jag har väldigt roligt, alltid.
Ja, du har det.
Om jag kommer ihåg att se till att prioritera det. Mm. Men mina ex-män skulle ju säga så här, nej, hon är inte så rolig så ofta.
Mm.
Och det handlar ju också om att de tycker ju inte... Andra, ni kanske tycker, hon verkar rolig. För du är ju ganska privat. Men... det är ju för att ni blir överraskade av mig. Så fort man lär känna mig och hur jag funkar så blir det liksom ingen överraskning. Och då blir det inte roligt. Så att när i längre relationer, liksom 1 april då, när jag ska 1 april skämta, då får ju jag göra tvärtom liksom för att det ska bli kul. För de bara väntar ju så här, åh, vad kommer nu, vad kommer nu? Den senaste gången så gjorde jag så här, ja, har du märkt något? Till min kille, och han blev mer och mer stressad. Han såg ju ingenting, så här, vad kan det vara för bus? Vad kan det vara för bus? Till sist liksom, 20 sekunder i 12 1 april, så sa jag bara, jag har inte gjort något skämt, april, april! Och det tyckte han var kul. Ja, då blev det en
överraskning. Han går på helspänn hela dagen. Liksom.
Ja, då kom det som en surprise.
Ja,
liksom.
Och det tyckte jag var jättekul, att han hade sån ångest. Ja.
Men, det går, men alltså, om man kollar på humor i stora hela, det låter liksom som att det här överraskningsmomentet är någon form av byggsten. Mm. Finns det fler?
Mm. Ja, om man ska liksom gräva i vad humor är då, så kan man säga att vi måste känna igen oss allihopa. Vi måste kunna relatera till liksom samma sak. Det är därför man skrattar åt olika saker. Vissa tycker vissa komiker är jätteroliga, andra tycker andra komiker inte alls är roliga. Många är så här, det där var inte roligt, säger de som det är någon slags världssanning. Men det är inte så det funkar, utan man skrattar åt olika saker. Ibland kan det vara klurigt om man har olika bakgrund, varit med om olika saker, olika språk och så. Å andra sidan så är vi som människor extremt lika varandra. Så där kan man alltid liksom hämta gemenskap. Mm. Och överraskning, det är liksom den här, det här kan man prata om en känsla i emotion. Det vill säga, man har en känsla och så plötsligt får man en upplevelse av att det är kul. Mm. Det är liksom den överraskningen. Mm. Men sen då kan man koppla på massa mer komponenter. Ju mer äkta det är, desto roligare blir det. Ju mer nära i tid, desto roligare blir det. Det vill säga, om jag hade berättat om någonting som hände för 3 år sedan, så hade det inte varit lika roligt som om jag sagt precis nu händer det här. Mm. Och det använder vi som ståuppkomiker som knep ju, när vi säger, åh, på vägen hit
just det.
Händer en rolig sak. Mm. Det kanske inte alltid har gjort. Eller att man sitter på en begravning och ska sjunga. Och så händer något som egentligen inte alls är kul. Men det händer något mini. Du och din pappas ögon möts. Och ni bara, nej, vi får inte skratta. Mm. Då blir det jättekul. Mm. För det händer här och nu liksom.
Mm. Just det.
Och sen kan man koppla på en massa andra saker till det liksom. Som gör att det blir roligt. Mm. Vet du, jag nördar in så mycket humor. Så att jag sitter ju också och analyserar. Jag har ju väldigt svårt att titta på så här komedier och så. Utan att så här, åh, så funkar det. Och där och det.
Man blir arbetsskadad.
Och det också delar liksom ut när jag har liksom kurser till riktigt tråkiga människor. Nej, men sådana som vill bli roliga. När de talar för andra och så. Mm. Då går vi igenom liksom alla de här små knepen. Som är rena stand-up-knep. Liksom, men som man kan använda för sin personlighet mer eller mindre. Mm. Och när jag har sådana här skratt, eller inte skratt, humor-retreat kallar jag det. Då åker vi iväg och så jobbar vi mer långsiktigt. Liksom, gör en humorinventering av våra liv.
Men alltså, vad gör humor vi då? Retreat, det är så fint. Ah. Hör du liksom? Va? Wow! Ett humorretreat. Men åker man åker inte på det för att bli ståuppkomiker. Utan man åker för att man är tråkmåns.
Ja, man känner så här, livet är skittrist. Ah. Så åker vi iväg. Det har jag bara för kvinnor än så länge. Och det är för att trycket är så hårt. Och det är... gärna liksom, jag gillar att rikta mig till kvinnor i min ålder som också så här, ja, men lite förlamade av klimakterie och livströtthet och 50-årskris och gud vad det kan vara, och så tänker de så här, livet är slut, och egentligen så är det ju, alltså vi har så mycket material nu, det finns så mycket som hänger, det finns så mycket hår som växer upp på nya ställen, det finns så mycket besvikelser när det gäller dejting och
men,
partners och tonårsbarn, det är helt fruktansvärt, eller på ett bra sätt då, om man kan göra det. Ja, men det är ett gamla föräldrar med demens. Saker som i sig då inte handlar om att skratta åt dem, utan så här, hur blir jag i den här misären? Mm. Så vi sitter och skrattar, och så testar vi då olika genrer. Då testar vi också en massa, så här, allt från skrattyoga, att skriva skämt, att vara karaktär, att klä ut oss, att dansa. Vi gör massa liksom. Så att ofta så kommer de som kommer i så här, jag brukar fråga när de kommer så här, ah, men varför är ni här? Det är inget roligt. Det är kört för mig. Och sen så på söndag så åker de därifrån. Då är det bara,
Värsta jag kan inte låta bli att se typ en jämförelse med hur vi gör. Där ni hittar någon form av humor i misären, det jag varit med om att göra någonting roligt av det. Vi har lite samma tankesätt, att allting vi har gått igenom, alla prövningar, förbereder oss för personer vi ska vara. Så att ur all elände och misär så finns det alltid en lärdom att ta.
Mm.
Det är ju typ samma sätt det här.
Mm,
att hur vi väljer att se på vårt förflutet och på verkligheten.
Ja. Mm.
Eller?
Mm, absolut.
Men så är det ju. Och då är det ju så att jag menar, är man med om en trafikolycka så skrattar man ju inte åt det när man är i det. Det kanske tar flera år. Det kanske tar vissa saker man skrattar åt. Det handlar ju liksom inte om när man fastnar, man slänger igen bildörren på handen. Alltså man bara... Då gör man ju inte så. Men sen så kanske man kan skratta åt det. Och det är ju det som forskningen visar också. Att det är ett sätt att hantera svårigheter.
Mm.
Och man, alltså, många använder det som det. Och det här kan man ju inte bevisa. Men evolutionsfilosofer har ju någon slags idé om att skrattet också har... Liksom, att vi har fått den förmågan att skratta åt eländet. Verkar vara något väldigt liksom, urgrunds... Vad ska man säga? Urkraftsmässigt. Att det är ett sätt att hantera ångest och svårighet. Det är faktiskt det. Och framförallt på gruppnivå. Liksom.
Mm. Men jag vet när jag var lite yngre och inte hade slutat förstå att skräckfilm och Gasten på Liseberg och sånt inte var min grej. Det vet jag ju nu. Men då, när jag inte visste det, då kunde jag ju börja skratta. När jag är skiträdd. Alltså, när jag är...
alltså i paniken liksom.
Ja, ja. 100%. Alltså så, ja, absolut.
Ja, och det är ju, det är, då är ju kroppen tagit över egentligen och gör det som den är tänkt att vara. Och det är samma när vi gör bort oss sådär riktigt mycket. Men när man halkar på en isfläck ute på stan, folk och ser så ofta så börjar man skratta då fast man inte tycker det är kul.
Mm.
För att det är rent såhär biologiskt bara tar över, att det är ett sätt att neutralisera liksom.
Mm. Mm.
En pinsam situation. Och den här förmågan kan man jobba upp. Och då kan man alltså sänka liksom sin ångestnivå rent generellt. Och jag gör ju så mycket stand-up också, skämt av allt elände som händer. Så att jag kan ju till och med vara nästan lite för nära i skratt. Det vill säga, när det händer något super... Ja, men så här, när jag och barnens pappa skulle separera, då är jag nästan min första tanke. Ja, första tanken var, och nej barnen. Det andra är bara, det här blir bra stanna.
Ah. Men det är kul att säga det, för det, jag har en följdfråga på det här. Vad drar man den gränsen då? För typ så som jag och Nathalie jobbar då, den här, vi jobbar med relationen till oss själva. Alltså hur man talar på till sig själv, hur man ser på sig själv. Och vad drar man då gränsen från att inom situationstecken nu, alltid driva om sig själv till att liksom någonstans behandla sig själv väl här?
Ja, det är en jättebra fråga. Det finns forskning på också. Det finns en form av självironi och humor när man driver på sin egen bekostnad som gör saker värre.
Mm.
Och det skulle till exempel kunna vara så att om man mår väldigt dåligt över att man är överviktig, till exempel, att man mår dåligt över det, det liksom är någonting man kämpar med, då kan det bli ännu värre om man inför andra skämtar om att precis, man själv är överviktig. Men man kan också använda det, och det är jätteeffektivt, som self-compassion, alltså som för självkänslan och för alltså självkärleken. Om man på ett snällt sätt skämtar om sig själv, för sig själv, med sig själv, det vill säga inte inför andra.
Ja.
Och jag, när jag var utmattad andra gången så blev jag otroligt sjuk och dålig, både fysiskt och psykiskt. Och då det var svårt med mat alltså, så att jag gick upp väldigt, väldigt mycket vikt och jag kunde nästan inte röra mig. Då
låg jag fråga, när var andra gången? För första gången andra var när du gången. Åkte på det här, stå upp.
Ja.
Ja. När var precis, andra gången ungefär?
2016 var det.
Mm.
Så då var du ändå mitt i allt det här karriärsmässiga liksom.
Ja, ja. Ja, ja.
Mm. Då
låg jag och fnissade åt mig, för då hade jag gått stand-up-kursen. Så jag använde ju väldigt mycket humor för att komma tillbaka i min rehabilitering. Och då kunde jag liksom skratta åt så här, ja, men om jag inte kan ta något jobb, för jag förlorade förmågan att läsa och skriva allting och komma ihåg någonting. Ja, men då kan jag vara hoppborg. Så då låg jag och fnissade åt att vilken härlig hoppborg jag skulle kunna vara. Och det är en sjuk tanke och det är jättekonstigt. Och ingen annan hade tyckt det var roligt. Det är bara sorgligt, Karin. Du ute frisk på något sätt. Men för mig blev det en överlevnadsstrategi att jag började så här tänka hur man skulle kunna använda den här gamla liksom, och jag började fundera, ja, men så här, så att jag tänkte bara roliga skämt. Och det visar forskningen, det är ett bra sätt. Och det är också det, ibland så kan man se folk skämta i sociala medier eller på scenen om saker som man ser att de inte riktigt har bearbetat. Det blir lite för nära. Jag kan se det. Det är kanske inte andra som kan. Men, så då, och då blir det ju dåligt. Liksom. För mig blev det bra att skämta om saker som jag upplevde var jättedåligt. Det vill säga, jag var en dålig mamma. Jag tyckte jag var liksom, jag klarade inte av det jag skulle. Jag var ingen bra partner. Jag var ingen... Så jag använde det som ett sätt att hela mig själv. Det är så att när jag sa de här sakerna så skrattade andra. Och vi skrattar ju åt sånt vi känner igen oss i. Och för mig då, som ändå var ganska fin med att jag kände mig som en dålig mamma. Det var liksom jag skämdes för det, men jag skämdes inte över att säga det. Då blev det ett led till min... Ja, men gud, det är fler som känner igen sig. Skrev ett skämt väldigt tidigt i min karriär som var så här: ja, jag är inte världens bästa mamma. Vi har inte världens bästa barn heller, va? Om jag hade fått lite bättre material att jobba på, då hade jag presterat bättre. Och det här är liksom, det är ju hemskt, det är inte sant. Men det fanns något roligt och förlösande i det som vi liksom, man förälder, många kan känna igen sig ibland. Så jättelångt svar på din fråga där. Men ja, det kan bli fel om man skämtar elakt om sig själv. Ja, men det kan bli jätterätt om man gör det med självmedkänsla. Med snälla ögon.
Men vad ska vi liksom... För jag kan känna när du pratar. Och jag fick ju äran att gå på din föreläsning för ett tag sedan. Så jag fick se den. Och tycker det var... Alltså jag skrattar ju nu ibland innan du säger någonting, för att jag vet vad du sa den gången typ. Så att du,
vad jag ska säga.
Ja, exakt. Tycker du, ja, kanske inte vad du ska säga, men jag vet hur, liksom, hur roligt, hur du råkade bli komiker. Råkade bli, lägg märke till. Jag tycker det är fantastiskt kul. Men då fick jag en känsla själv när jag gick därifrån. För att jag tycker att vi har jävligt kul. Men jag fick ändå den här känslan som... liksom, tjej i 30-årsåldern, superseriös med sin karriär. Alltså jag kunde känna igen mig väldigt mycket i hon som du gjorde ganska mycket narr av. Att jag är i henne och småbarnslivet och sådär. Så trots att jag känner att jag har jävligt kul, så kan jag känna att vi är alldeles för seriösa. Och det tror jag är så himla vanligt. Alltså jag upplever inte bakom någon form av fasad att jag är så jävla seriös som man hela tiden försöker vara. Kan ni förstår du vad jag menar nu, Fille?
Ja.
Eller?
Den här bilden du speglar utåt är lite mer
Ja, att jag kan känna att du, Karin satte så fina ord på det, vilket gjorde att det blev som ett litet uppvaknande för mig, där jag insåg att bara, nej, men vad håller vi på med? Varför är det så jävla allvarligt? Liksom? Och det tyckte jag var så himla skönt. Vad tror du att det beror på? Sitter det i då från den här stämpeln dina föräldrar satte med liksom sin, jag tänker de andra i den generationen, att man var tvungen att vara allvarlig? Är det det som sitter kvar i oss? Eller varför håller vi på
inga
och är så...
Inga tatueringar som syns och...
Nej, jag skulle inte liksom få ett jobb i hela världen med de här gaddarna som jag har.
Ja, men det tror jag nog. Och om man liksom ska se det ur något slags... ja, men vi har ju tappat lite. Eller så här, ja visst, vi har en massa generationer sen industrialiseringen liksom också levt i en prestation, och vi blir mer och mer isolerade och vi blir det vi gör och inte det vi är. Och jag tror att det hänger ihop med varför vi bränner ut oss och mår så fruktansvärt dåligt i Sverige. Det vill säga, vi glömmer den här biten emellan som är faktiskt bara rent så här, vi har ett liv, vi dör snart. Vi har liksom ingen tid att förlora. Jag tror att vi glömmer den också för att samhället ser ut som det gör idag. Liksom. Det premierar ju inte att tramsa runt. Vi kan heller inte tramsa runt. Men då blir det att det blir antingen eller som blir så himla svårt. Så det är ett hårt samhälle. Det är tufft att leva idag. Pauserna att ha kul är inte så stora. Och just det här med prestationen, det är ju ingen som... Men det räknas inte som prestation att vara lite kul. Att ha ett roligt liv, liksom, om vi kan visa upp det på något sätt. Det kan vara prestation. Men inte den här vardags... Liksom. Och det tror jag, vi behöver bara jobba med det varje dag. Påminna oss, liksom. Astrid Lindgren sa, döden, döden. Nu är ju jag, som ni märker, lagd åt det hållet. Och jag läser mycket filosofi och existentialism och så. Det finns nog stoikerna där, gillar jag. Och Schopenhauer till exempel var ju en filosof som... vi måste komma ihåg att livet är ett elände. Mm. Det gör ont att leva, det är tufft, det är skit och sen dör vi. Mm. Med den utgångspunkten så blir minsta lilla grej lite roligare.
Ja. Liksom. Ja.
För många tänker, åh, det blir så allvarligt om man ska tänka på att man dör. Nej, jag tycker tvärtom. Liksom.
Mm.
Då blir det så här att inte ta sig själv på så stort allvar. Och där tror jag alltså, fasen alltså, vi är så fruktansvärt bra på att ta oss själva på för stort allvar.
Mm. Hur gör man det
folk
då?
Så är det ingen som säger så här, ja, men jag skulle vilja ha lite mer seriositet i mitt liv.
Nej, verkligen inte.
Men hur gör man det då? Mm. Hur slutar man ta sig själv på så stort allvar? A million dollar question.
Ja, du. Men hur gör man det? Jag vet inte. För mig är ju det att se till att ha kul. Jag har ju en massa såna här mantran som jag försöker släppa kontrollen.
Mm.
Varenda dag säger jag, det blir som det ska.
Mm.
Släpp det. Nu har jag inga tatueringar, men om jag ska tatuera mig någon gång så skulle det stå släpp det.
Mm. Det vill säga, för helvete.
Släpp allt sånt. Ja, små detaljer, se saker i större perspektiv.
Mm.
Men det där är ju, olika funkar ju för olika personer, men det här med skrattyoga, det är så otippat. Jag har ändå, som sagt, experimenterat extremt mycket med till exempel morgonrutiner. Vad ska man göra? Ska man meditera, yoga, lite både och, stretcha?
Mm.
Alltså det finns något med det här att skratta igång kroppen faktiskt.
Mm. Nu blir jag asnyfiken. Hur ser din morgonrutin ut?
I vanliga fall så gör jag lite stretch i sängen.
Mm.
Sen går jag upp och sen så mediterar jag kort. Kanske 3-4 minuter. Tar en kopp kaffe. Några yogaövningar. Det blir inte så mycket som jag skulle vilja. Jag har liksom yogamattan precis så att jag kan bara ramla över den. En nyttig frukost, planerad dagen och sen igång.
Mm.
Fin.
Och då ligger skrattyogan där i några yogaövningar.
Nu har jag precis, nu har jag precis börjat med det. Och då kör jag bara ren skratt. Så här.
Så härligt, vet du.
Och vad känner du? Alltså, vi har också så här extrema morgonen just nu. Vi testar ett nytt koncept. Men den här morgonen som med det här skrattet, how does it set your day up? Liksom? Vad ger den dig?
Jag känner att jag får lite mer energi. Jag gör den efter meditationen. Då får jag lite mer energi att faktiskt ställa mig på yogamattan och köra lite mer.
Mm.
Nu är det ju så här, jag har ju ett jobb som är oerhört fritt. Jag jobbar inte, jag lägger in liksom hälsoarbetet i min arbetstid.
Mm.
Så jag bara säga det när man sitter och lyssnar och bara, jag vill också. Det ingår ju på något sätt i min arbetstid, för jag måste dels må bra när jag jobbar med det här jag gör, och jag är också nyfiken på hur mycket kan man hålla på och mixtra och må bra med naturliga saker.
Mm.
Men bara liksom att riva av ett fake skratt och sitta och blunda lite någon minut gör ju underverk.
Mm.
Liksom.
Mm. Har du några sådana skrattyoga-klipp på din Instagram? Om man är nyfiken på hur det ser ut.
Nej, jag har inte det.
Nej, snart
men det
har du det
komma.
Då.
Ja. Jag ska gå klart kursen nu då. Och sen så blir det lite sånt framöver.
Mm.
Men jag tycker fortfarande, det finns något väldigt jobbigt med och provocerande nästan med folk som bara håller på att skratta rakt ut utan anledning. Om man tänker sig att det är provocerande med folk som går omkring och är lite glada och så här, har kul i största allmänhet, så är det ännu mer provocerande med folk som bara skrattar rakt ut. Mm. Så vi får se hur jag ska förvalta det här nu då, på bästa sätt.
Men den är också konstig, för alltså, jag kan ju känna igen mig med det. Varför stör sig människor på det? Eller är det typ att man jämför sig med den här människan? Du har så himla kul och mitt liv är så eländigt. Eller varför finns det ens ett irritationsmoment i att den här människan är glad?
Jag vet inte. Det vet jag faktiskt inte. Kanske att det känns oförutsägbart eller att vi liksom, att det sticker ut. Jag vet inte.
Mm.
När man kör skrattyoga, det är ju en onaturlig sak att göra, att man forcerar fram ett skratt, så det förstår jag att det känns konstigt. Men med hälsovinsterna så är det ju nu kanske så att det är liksom ändå det snabbaste sättet att göra det på. Jag vet faktiskt inte. Jag blir så nyfiken på era morgonrutiner, men det kanske man ska lyssna på ett annat avsnitt.
Nej, gud, det går bra. Det går bra.
Ja, nu har vi på att testa ett nytt koncept där det är uppe väldigt tidigt, 4:45 ringer klockan första gången. Sen är det svettas.
Det är väldigt seriöst, Karin.
Ja, det är väldigt seriöst nu. Men det är bara det är på en testperiod för att se hur vi kan använda det. Svettas först 20 minuter, sen är det 20 minuter meditation eller journaling. Och sen är det 20...
Och svettas som i heatpass, något sånt där.
Vad du vill. Ja. Det kan vara en löpning, oftast en av oss utomhus kanske. Det kan vara 20 minuter dans, hopp och studs bara i vardagsrummet. Det kan vara power yoga, whatever you feel like.
Ja, men du ska få pulsen i alla fall liksom.
Ja, just det. Och det gör ni innan meditationen alltså.
För den blir så annorlunda då, upplever jag.
Man landar in väldigt mjukt i fönstret liksom. Så det kör vi. Och sen så har vi 20 minuter lärande på slutet. Så att typ om vi har barnen hemma, då är det någon som plockar fram frukost. Och då brukar man lyssna på typ en podd. Eller så läser man någonting. Så att vi varje dag, 1% bättre. Då har du 365% bättre varje år.
Och jag skulle vilja säga att din rutin är väldigt jämn. Min rutin är helt olika beroende på vart jag är i min cykel. För att säga till hon, hösttjejen där precis innan mens, att jag ska gå upp och göra det här och det ska vara slaviskt, och alltså då kan jag bli riktigt förbannad. Det är liksom, nej, låt mig vara. Så den, jag är inte riktigt lika disciplinerad som du är av självkärlek val. Liksom,
jo, men så ska vi göra också. Vi ska ju anpassa det efter cykeln så att det blir så bra som möjligt för dig. Så du är det bästa du liksom.
Men, på kroppen.
Jag är så nyfiken på, för du jobbar ju också ganska mycket med stress. Eller hur? Kom det efter den här utmattningen att du bestämde dig för att bli grym på stress också? För de är ganska mycket motpoler, eller? Stress och skratt liksom.
Nej, de hänger ihop jättemycket.
Men snälla berätta.
Nej, men jag har ju haft en stressproblematik då sen första gången jag gick in i väggen då 2007. Och lärde mig ganska mycket, tog reda på mycket om stress då. Som journalist har jag gjort också många program om stress. Och sen gick jag in i väggen en gång till. Och då hade jag liksom gjort allt som jag hade läst mig till att man skulle göra. Det vill säga, jag märkte att stressen... Jag jobbade jättemycket. Jag liksom slog igenom som komiker och fick leda alla stora program. Och liksom, jag fick göra allt och det var så roligt. Och sen kände jag stresssymptom. Och då tänkte jag, nej, det här är inte hållbart. Så jag drog ner, jag sa upp de flesta uppdragen. Även inom tv och sådär.
Oj!
Flyttade från Stockholm och liksom satsade ashårt på, vad ska man säga, hälsa istället. Så jag började med PT, jag började med andningsövningar, akupunktur, allt. Och då brände jag ut mig.
I den processen?
Och då insåg jag att jag hade ju den inre stressen var ju precis lika mycket, om inte ännu mer, för jag försökte prestera mig ur en utmattning. Och det kan man ju inte.
Nej.
Men det hade jag inte riktigt fattat. Så att dels så blev jag så dålig då den gången att jag knappt liksom visste om jag skulle bli bra igen, eller man visste inte liksom. Allt bara stängde ner. Så då var jag tvungen att lära mig allting från början. Men då blev jag också väldigt nyfiken på liksom, vad är det som funkar. Och det här är 2016, då sa man ju oftast bara liksom så här, hem och vila. Ja, men vad är vila?
Ja, när, så viktig fråga.
Gör ingenting, hur gör man det? Och när är man klar?
Ja, när är man klar?
Så då började jag liksom, och det har ju varit en lång resa. Alltså, shit vad det har tagit tid och tålamod. För som sagt, då, jag kunde knappt röra mig. Jag kunde inte minnas om jag hade ätit en halvtimme innan eller inte. Alltså det var fruktansvärt. Och därför har jag varit tvungen då att hålla på så här. Vad är det som funkar och inte? Som inte är medicin. För medicin fick jag i början, men det var inte hållbart.
Nej.
Och sen så när jag liksom mår så bra som jag gör och har gjort det några år, så utbildade jag mig till stresspedagog förra året. För att kunna jobba ännu mer liksom med stressfrågor. Men andra gången så använde jag ju humor som ett sätt att rehabilitera mig. För jag upptäckte tidigt att det jag tycker är kul att göra blir av.
Men om någon känner igen sig här nu då och känner sig bara, men jag kan identifiera mig med vad hon säger. Jag är stressad hela tiden. Hade du kunnat lämna något tips till den här personen? Hur kan du med humor komma ur stress? Läka?
Ja, men precis. Först och främst så är ju, när man hör dem så här, jag blev ju väldigt stressad och väldigt dålig. Utmattningssyndrom. Man kan känna sig väldigt utmattad utan att det blir en diagnos utmattning. Det ska man veta, för väldigt många stressar idag över att de är stressade. Mm. Stress i sig är ju inte negativt, utan det är när vi stressar hela tiden utan vila och paus och återhämtning.
Mm.
Så att, rent generellt, bara om man stressar mycket och känner, så det absolut bästa är att pausa återhämtning. Och att då göra någonting man tycker är kul som återhämtning.
När man ändå liksom pausar liksom.
Ja. Ja, då visar sig att dels så gör man den. Men det blir liksom av. För om man bestämmer då att man ska göra er rutin till exempel varje morgon, att det är stress och folk inte alls gillar det, att då blir det stress att man ska göra den också.
Mm.
Men säg att man tycker det är jättekul att, ja, vad kan det vara? Gå ut i solen och sätta sig och sola nu i vårsolen. Mm. Det är kul, eller det är lustfyllt. Mm. Ja, men då blir det av att man gör det. Och sen ännu mer, gör man saker som man verkligen upplever att man får den här, åh, det här är roligt, då så återhämtar man sig 16 gånger bättre, visar en svensk ny studie.
Wow.
Men vad får man dra? Så på det sättet då. Vad händer då om man är en person som, jag älskar att ligga hemma och bara kolla på serier, dra ner persiennerna? Var snälla, källa till snabb dopamin. Räknas det som en liksom hälsosam återhämtningsfas av att ligga där? Eller behöver man liksom komma ut, aktivera sig på något sätt, ta en promenad, sitta i vårsuden, göra någonting med din kropp? Eller kan man bara slå av?
Bara slå av. Alltså nu pratar vi egentligen om de två saker. Det ena är ju stresshantering rent generellt liksom. Och det andra är hur humor och stress hänger ihop.
Ja.
Och humor och stress hänger ihop därför att många metoder som man jobbar med stresshantering kan man använda liksom för att må bättre och stressa mindre.
Just det.
Men vi kommer inte förbi det här med stresshantering som i, vi behöver dagsljus varje dag, vi behöver röra oss varje dag, vi behöver liksom ha koll på blodsockret, vi behöver ta pauser och återhämta oss. Jättebra sak som man sällan tänker på, det är att göra en lista över allt man är stressad över. Så tittar man på, vad kan jag göra något åt? Vad kan jag inte göra någonting åt? Alltså sådana saker. Så det kommer man ju inte undan, som jag ska svara på din fråga där. Bara ligga in och titta på video. Det så blir det inte roligt heller, eftersom roligt bygger på en slags överraskningseffekt eller kontrast.
Ja.
Så det blir inte kul till slut liksom. Och det är ju heller inte nyttigt.
Nej.
Men jag tror att det här som du nämnde är så sjukt vanligt, och speciellt nu, för jag upplever att vi har en välmående hälsooptimeringsvåg över landet. Mm. Jag tror att det är skitvanligt att bli stressad för att man ska vara sitt bästa jag.
Ja, ja.
Så att man bränner ju för fan ut sig på att man ska både träna och andas och vara en käck mamma. Och liksom, men det är så mycket hälsooptimering så att jag till slut blir... Jag tror att du kanske var en av de första att uppleva det här. För då var det ju inte någonting man snackar om. Men idag tror jag det är asvanligt.
Det tror jag.
Och speciellt för de som lyssnar på den här podden, som vi vet är intresserade av personlig utveckling. Ja. Alltså, ta det lugnt. Eller?
Ja. Ja, men det säger våra vänner nere på Primal Health också. Mm. Alltså, vad är det absolut viktigaste i det här må bra-biten? Ja, det är att kunna slappna av. Det är att kunna vila och återhämta sig. För det är det som de flesta får lära på och inte kan.
Och det är ju så oproduktivt, så det vill vi inte göra.
Precis.
Och det är för att vi också har en fördom även där. Så här, ja, men vi stressar över olika saker, men vi vilar också upp oss, återhämtar oss av olika saker. Ja, så gillar man inte att sitta i lotusställning och käka gurkmeja, men då ska man inte göra det. Liksom. Men jag, sen använder jag, och det vet jag inte om man tänker på, och det brukar jag inte prata om, men hela mitt Instagram är ju, alla reels jag gör är ju egentligen stressdämpning för andra. Mm. Jag tar upp vardagliga situationer där jag vet att folk stressar, och så gör jag något kul av det. Så inför jul, inför sommaren, för att folk ska skratta till. Och då tänker jag, ja, men här kanske jag har fått någon att stressa ner lite grann.
Alltså. Ja, alltså, och följer man inte dig, Karin, då är ju det verkligen ett tips. För när du säger att man ska ta 5 minuter och kolla på de här roliga videorna, Filip kan ju bara, Nathalie, vad gör du? Så jag bara, så jag kollar på Karins Instagram. Mm. Jag tycker den är helt... Men sen får man ju passa sig, för man kan ju fastna. Och det har vi inte tid med. Liksom. Men följer man inte dig på Instagram, så vill jag verkligen slå ett slag för det. För det är ju hysteriskt roligt. Och det som du säger, det är ju så enkla, givna saker som du gör så roliga. För att vi alla känner igen oss.
Mm. Tack. Ja, men det är väl mitt bidrag. För ni hade gått och utbildat mig då hela förra åren heltid till stresspedagog. Och som stresspedagog jobbar man ju med den pedagogiska delen. Hur kan jag förklara för folk vad stress är, vad de ska göra? Så tänker jag, nu kommer jag få lära mig. Men jag har kommit tillbaka till det jag har hållit på med egentligen sedan jag hamnade på stand-up-kursen. Det vill säga, skratta åt skiten. Alla vet egentligen hur man ska göra. Men vi gör det inte. Men vi kan skratta åt att vi inte gör det vi ska. Och då får vi stress. Stressdämpning av det.
Men du, Karin, blir du stressad idag?
Ja, det blir jag. Men väldigt sällan. Och blir jag det, drar jag i bromsen direkt. Därför jag har 2 utmätningar var där nummer 2 var jättesvår. De visste inte ens om jag skulle kunna få igång läsning eller sånt där igen. Så att jag är ju lever ett asketiskt liv. Så jag tror att folk skulle bli så här, va? Gör du inte roligare saker? Men det är små saker som är roliga för mig. Men jag lever väldigt, och det är för att liksom aldrig någonsin vara nära väggen igen. Och blir jag stressad så bromsar jag.
Så vad är bifråga här då? Vad är det som gör dig stressad och vad gör du när du känner, vad är din handbroms liksom, om du känner av det? Kan du ta något exempel?
Ja, men jag upplever att min största stress är när jag har för tajt emellan 2 olika saker som ska göras. Och det kan vara allt från att jag ska diska upp innan jag går, eller åka tåg och hamna på en föreläsning, eller hämta mitt barn och göra det. Så att transportsträckorna har jag identifierat hos mig är det mest. Så att jag kan leva med, jag ska uppträda för 1000 pers imorgon, ingen stress. Men där har jag min liksom, som var som högst då när jag skulle hämta och lämna på dagis och ha ett jobb liksom. Det där låg stora delar av det som jag...
Vad jag kan känna igen mig.
Så jag ser alltid till att ha jättelånga ledtider så långt jag kan. Så att jag har ju väldigt strikt planering. Med väldigt mycket luft och luckor emellan. Så när folk hör av sig bara, åh, vi måste träffas och säga, det går inte, jag har inte tid. Då är allas första reaktion är, du måste pausa. Du måste, nej, jag har inte tid för att jag har så mycket pauser som jag måste ha.
Fint.
Så att jag har ju och när jag mejlade er i morse, blir det någonting? Då är det för att jag måste lägga in en 2 timmars promenad var det idag för att jag ska köra lite styrka ikväll. Och sen har jag en annan grej och då måste jag få in hela det här pusslet.
Liksom. Ja, just det. Men och om du skulle råka känna av det, att liksom, okej, nu jäklar blev det för mycket här. Då sa du så här, då drar jag i handbromsen. Vad gör du då?
Ja, men då bokar jag av. Då får jag säga så här, jag kommer inte hinna. Eller så blir det ju snabb. 3 djupa andetag. Så här kommer det bli nu framöver. Det har jag inte gjort innan. Frågan är hur man gör det liksom på tåget. För annars så kör jag mina 3 djupa andetag.
Men alltså, det är så jävla roligt att du är ståuppkomiker. Och så sitter hon och skrattar själv på ett tåg. Folk bara, hon är galen på riktigt. Så,
ja, visst. Men det tror jag ingen har tvekat på i och för sig. Men ja, det blir, jag har inget att förlora.
Nej, det har du verkligen inte. Nej, otroligt.
Nej, men jag tar ju ansvar för att jag är stressad. När jag mådde dåligt så la jag all min energi på att räkna ut vems fel det var att jag var stressad.
Och det här är så bra.
Utan att se min egen del riktigt i det. Utan så här, då, om jag hade blivit irriterad på er då hade jag varit så här, de har inte hört av sig, jag har inte fått någon länk. Hur kommer det bli? Och så hade jag stressat upp ännu mer, så hade jag blivit sur och så hade jag blivit, nu är jag så här... Oj, jag är stressad. Varför då? Jaha, för jag vet inte hur jag ska ta mig dit och dit. Ja, men då ringer jag och säger att jag kommer senare. Eller jag gör det, eller sådär.
Jättefint tycker jag också, den här ansvarsbiten. För att hellre än att du ska sitta, som vi pratade om innan vi tryckte på spela in här faktiskt. Men istället för att sitta och lyssna på massa tips och råd, så kan vi bara snälla börja i att du tar ditt ansvar.
Ja.
Det är ingen annans fel att du är stressad. Det är liksom du som har valt att inte ta ansvar över din prioritering. Och det kan ju vara så att man känner nu när man lyssnar på det här, man blir skitprovocerad och bara, va? Det är inte mitt fel typ. Ja, fast okej, men om vi stannar upp och du startar en förändring i att bestämmer dig för att inte vara så stressad, vad kan vi ändra här och nu? Något behöver vi ju annorlunda för att få ett annat resultat.
Precis.
Ja, men så är det ju. Och lika mycket som man känner så här, fan, jag kan inte förändra, så kan man ju tänka att om det är mitt ansvar så är det också min lösning. Alltså jag har också lösningen då. Och det är klart, när jag var småbarnsmamma och var 35 innan jag hamnade på kursen där och hade lyssnat på mig nu, så hade jag tänkt så här, men det är så himla lätt för henne att säga. Men jag hade nog önskat att jag hade då prioriterat att ha stökigare hemma. Att inte, för det är ju så här, man måste offra någonting. Man kan inte få allt. Så är det ju. Att jag hade prioriterat annorlunda så att jag inte hade liksom... jag hade sänkt kraven mycket, mycket mer hemma. Prioriterat motion mer, det gjorde jag inte. få in, vad tycker jag är kul? Hur kan jag ha roligt? Inte bara hålla på och underhålla barnen och min partner.
Mm.
Det önskar jag att jag hade gjort. Liksom. Mm. Och sen de här mikrovanorna som alla pratar om. Mikrovanor. Men det är liksom, när jag började efter utmattningen så började jag gå 5 minuters promenad varje dag.
Mm.
Och det gjorde sån skillnad. Och tricket är att göra det varje dag.
Mm.
Det är då det blir skillnad. Liksom. Inte som jag trodde efter mitt andra barn, att jag var tvungen att köpa gymkort. Liksom.
Mm. Nej.
Det är helt omöjligt. Hur ska man kunna gå iväg till det?
Nej.
Och gud vad präktiga låter, hörde jag nu.
Nej, alltså jag relaterar så mycket. Men, och jag kan känna också, om man sitter och lyssnar på det här nu, så tror jag också en väldigt stor del är att våga vara sjukt ärlig mot sig själv. Mm. Alltså att våga se sina egna steg. För det här med att det ska vara så här perfekt hemma och du ska hinna vara morsa, det var ju jag för inte alls länge sedan, Fille. Och då har ju vi fått, jag har ju behövt hjälp av dig i det här. Där jag typ, för jag kan precis som du berättade, Karin, så kan jag känna så här, åh, jag har så bråttom för att jag ska hinna vika tvätten och ställa undan i hallen innan vi ska åka och vara någonstans och det ska, alla barn ska med. Mm. Och då kan ju du verkligen ta tag i mig och bara så här, vi skiter i hallen typ. Och jag bara, nej men det ska vi, du vet, jag är på autopilot typ. Mm. Och så får du säga bara, fast det kan se ut så här. Och då bara, det är som en så här våg av lättnad som bara sköljer över mig att så här, vem fan bryr sig hur hallen ser ut? Vi ska ju åka iväg och ha skitkul. Och då kan du säga till mig så här, rakt ut, hur skulle det vara att åka iväg idag utan att andan i halsen? Och då bara, åh, vad skönt.
Just det.
Men, och där kan man ju behöva liksom få hjälp hemifrån om det är så att man har någon man faktiskt kan kommunicera med. Att så här, fan, påminn mig om när jag håller på så här, för jag märker att jag gör det.
Du är inte ensam.
Mm. Jag har så här halveringsmetoden, brukar jag tänka.
Alltså att snälla, lär mig.
Och den kan jag köra fortfarande. Att om jag bestämmer mig för att jag ska göra någonting, en helg eller innan jag åker hemifrån ska jag. Och då så det ska jag göra. Och så tar jag hälften av det.
Ja, perfekt. Det ska jag börja.
För att jag är ju fortfarande prestationshjärna.
Ja.
Så jag tänker så här, jag ska lägga in tvätt och fylla diskmaskinen innan jag drar. Mm. Alltså vet jag nu, hälften av det ska jag göra.
Jättebra.
Tvätten, eller därför att jag fortfarande, som jag håller på, vill ju maximera liksom, och det går ju inte.
Mm.
Ja, jättefint. Har det. Halveringsmetoden, en game changer.
Halveringsmetoden.
Så jävla bra, jag ska börja köra den med en gång. Ja.
Du, Karin, det här avsnittet börjar lida mot sitt slut. Och vi brukar alltid vi brukar alltid fråga våra gäster att om du fick skicka med mänskligheten en lärdom, vad skulle det vara då? Någonting som alla skulle kunna från och med idag liksom.
Ja, men det är att ta humor på allvar, att förstå att alla människor kan bli roliga, ha roligt, men och liksom, ja, men bli roliga, att det inte handlar om någonting annat än att förstå hur humor funkar och tillåta sig själv att ha roligt.
Mm.
Alltså att nu ska jag inte. Vi tar om allt från början. Nej.
Jättebra.
Jag önskar att folk tog humor mycket mer på allvar och förstod att man behöver inte ändra någonting utanför sig själv, utan bara i sig. Då har man en guldgruva. Världens bästa liv.
Jättefint. Tack så hemskt mycket, Karin, för det här.
Tusen tack.
Det är verkligen en ära att få hänga med dig.
Och så vill vi passa på att säga tack till alla som har lyssnat. Vill man ha mer av Karin så finns hennes Instagram här nere i avsnittsbeskrivningen.
Mm.
Tack så jättemycket allihopa.
Hej då!
Hej då!
Tack för det här avsnittet.
Den här podcasten är skapad endast för utbildande och underhållande syfte.
Kunskapen vi som professionella coacher delar med oss av här i podden är inte individuellt anpassade för just dig. För råd anpassade just efter dig ber vi dig alltid vända dig till en professionell coach, psykoterapeut, psykolog eller annan kvalificerad yrkesperson.
Vi är så tacksamma för att du som lyssnar hjälper oss att sprida podden genom att skicka den till dina vänner eller dela den i sociala medier.
Vi hörs snart igen. Och du?
Tack för att du aktivt väljer att bli en bättre version av dig själv.